Det är som att du bara så här, både fysiskt och psykiskt har byggt upp dig för att klara den här hopplösa stunden så bra som möjligt.
Ja, tack. Det var fint sagt.
Trudelutt.
Hur står det till idag, Katarina Mattsson?
Alltså, jag känner mig så glad. På riktigt, ja. Alltså. Jag vaknar för tidigt och har jättemycket att göra. Men allt liksom flyter på, texterna skriver sig, regnet känns uppfriskande. Det är toppen.
Du, alltså, ni har lyckats sälja radhuset.
Ja, vi sålde radhuset i fredags. Alltså,
ja, grattis.
Tack, vi hade en förhandsvisning på 1 maj. Då är det ju också så att vi har ett jättestort valborgsfirande här i vårt område, i Skönstaholm. Och det är så blåsorkester och fackeltåg och liksom barnen kastar in facklorna i brasan så den tänds. Alltså det är jättemysigt verkligen. Då hade vi bjudit över en massa kompisar innan vi liksom visste att vi skulle ha en förhandsvisning på onsdagen. Så det var några svettiga dagar. Mäklaren, hon bara, ni är ju för roliga, haha. lite stressat skratt liksom.
Ja, hon tyckte inte alls ni var roliga.
Nej, hon tyckte kanske mest liksom, alltså jag tror nog att hon hade förtroende för att vi skulle klara det. Men det var verkligen som att jag liksom kröp ut bakvägen med en soppåse i handen. När de stod och knackade på dörren, de som skulle komma och kolla.
Ja. Jag tänker ju helt fördomsfullt då att det är dumt för ditt område att ha förhandsvisningar och sånt 1 maj. För att då är väl många ute och demonstrerar där i söderort. Eller?
Ja, kanske. Jag vet inte.
Men det gick ju bra ändå. Var det förhandsvisningsfolket som köpte?
Mm.
Ja, vad kul för dem. Förhandsvisningsfolket
som köpte. Jättegullig liten familj. Jurister. Jag spanar liksom på att i då det här området först var det liksom socionomer och lärare. Sen kom väl lite så här kulturarbetare och journalister. Sen kom kommunikatörerna, sen kom läkarna och nu kommer juristerna.
Ja, nu kommer ju liksom kulturarbetarna och lärarna få flytta ännu längre ut från city om de ska kunna bo i ett radhus.
Ja, eller så får vi som jag då flytta till ett mindre radhus.
Ja, det är ju en lösning på det.
Ja, det är en lösning.
Men vad härligt. Det där, jag kan verkligen känna igen mig i det där att man hittar... Ah, kolla det här radhuset, säger man kanske till en partner eller sig själv. Och så bara, vi måste fixa en förhandsvisning. Och sen vinner du liksom hela... Alltså att du kommer i mål, att du vinner budgivningen. Det är ju en fantastisk stund.
Det är ju verkligen det, och det var också så här, har man kommit tvåa på några budgivningar, då blir man väldigt bestämd. Alltså så, jag kände ju precis så med missionshuset, sen om det var en bra idé eller inte, det får liksom framtiden besvara. Just nu känns det som en bra idé igen, men då var ju jag så här, vi ska ha det här radhuset, visualisera, köpa innan visning.
Ja, men du var väldigt, du pratade, men du var så pass att du knappt pratade, du sa ju inget till mig, du bara, vi har köpt ett radhus, eller du nämnde att vi skulle titta lite.
Jo, men jag nämnde väl det till dig, jag sa ju att du skulle manifestera.
Jo, missionshuset, ja.
Ja, precis.
Det var ju då jag fick googla vad manifestera är och så vidare.
Okay. Utan
jag tror att det var så viktigt för dig med det här mindre radhuset nu, att du liksom knappt pratade med mig om det innan, utan det var i den lilla närmsta gruppen, du och Jacke och kanske någon som
gick
till attack.
Ja, men det var liksom också som en sån här lite utdragen process.
Ja.
Så att det var som att det inte var liksom hetsigt på samma sätt, och det var liksom banken skulle säga sitt, och det tog ju en jäkla tid. Men det var ändå som att jag var så här lugn i den processen. Att jag kände någonstans att vi skulle köpa det där huset. Och det är samma sak som nu med det här. Det är så lätt i efterhand att säga att så här, jag kände det på mig. Men jag visualiserade, alltså jag hade som mantra att så här, vi ska sälja för si och så mycket innan helgen. Och så gjorde vi det. Nästan. Så mycket i alla fall.
Gud vad härligt. Gratulerar.
Tack så mycket.
Vart befinner du dig då om vi kopplar på det hemtrevliga spåret? Finns det något mer hemtrevligt?
Vi kan inte gå dit förrän du berättar om hur du mår. För att vi ställde faktiskt in i förra veckan för att du inte mådde bra. Och nu låter du precis som vanliga Elin.
Ja, jag mår bra idag och jag mådde bra igår. Jag hade en pista i förrgår och så mådde jag bra 2 dagar. Alltså, jag är så trött på att prata om den här jävla mitt mående och att inte må bra.
Ja, men då behöver vi inte göra det. Jo, men jag bara tänker, jag vill ändå veta.
Självklart, och jag säger inte till dig, utan jag säger det till den som gjort det så här mot mig. Att jag är sur över att vara skadad. Men det är jäkla, det är dagsform. Jag vågar liksom inte boka in någonting riktigt för att jag vet inte hur jag mår den dagen. Men nu pratar jag med en av mina kunder. De bara, men vi räknar med dig på under 3 Days of Design. Så att vilken dagar är du där? Vi ska gå igenom schemat. Och jag bara, ja absolut.
Gud vad härligt, jag ska också dit. Då kanske vi kan göra en sån hotellinspelning som vi gjorde sist. För då är du bra då helt enkelt.
Jag måste det, för jag ska ju bada då där i den där kanalen igen som jag gjorde sist.
Ja, självklart ska jag göra det.
Underbar. Nej, men ja, det verkar som att jag också fick en whiplash-skada när jag föll av.
Är det sant? Okej.
Läkaren, vad betyder det? Och fysioterapeuten har båda sagt det från varsitt håll. Nej, men det är att det blev en jävla snärt i nacken när jag liksom slängdes av. Ja. Och den brukar då komma lite senare. Och det jag har mest problem med är ju overkliga spänningar i nacken. Som gör att det gör ont i huvudet. Att det känns som ibland att huvudet är för tungt för nacken.
Ja, precis. Du beskrev liksom hur du långsamt kudde för kudde kunde komma upp i någon slags upprätt sittande tillstånd i förra veckan.
Precis. Jag försöker att inte chocka kroppen när det är en dålig dag genom att så här, ligga ner, ställa mig upp. Eller ligga ner, sätta mig upp, ställa mig upp. För då blir det 2 liksom. Det är som att jag får en smäll till, i huvudet. Liksom. Men
vad gör man åt det då?
Igår var jag hos min underbara fysioterapeut Anna. Och hon gör saker med mig i nacken och öppnar och ber mig öppna käken och trycka ner och göra dubbelhaka. Det känns som att hon drar isär mig långsamt. Alltså öppnar upp min skalle eller öppnar upp min höft.
Men gud vad skönt hon är, låter.
Ja, det är underbart. Vissa saker är mindre underbara i stunden, men det är underbart efteråt. Nej, men, så att jag mår bra idag och det är absolut värst för mig psykiskt.
Ja, hur hanterar du det? Eller hur känns det?
Det blir ibland kolsvart. Alltså i förrgår, jag får så här, vad är det? Alltså i små stunder kan jag få, vad är det ens för mening med allt? Alltså, det blir som att jag tappar, jag kan se på hela mänskligheten som råttor. Typ. Ja. Förlåt att jag skrattar, men att vi bara springer i våra ekorrhjul eller springer i små banor och sen ska vi ändå bara dö. Alltså det blir, och det här tangerar ju, jag har ju haft tendenser till depression förr.
Mm.
Men det är ju det spåret och då, det här, det är många delar i det, men att jag tycker det känns obehagligt att vara i min kropp och ibland känna att den kanske är 30% av mig. Jag äter ju mycket smärtstillande tabletter. Idag testar jag att inte ta några av dem, vi får se.
Ja.
Vilket också får mig när jag äter de där tabletterna att känna mig lite borta och sämre balans. Det tror jag har med skadan att göra i och för sig.
Ja.
Men att då inte vara sig, att inte vara mig själv och att inte kunna träna som ger mig må bra-hormoner. Att svälla upp av de här medicinerna, liksom vätska och jag vet inte, jag bara går upp i vikt. Att liksom vara fast i en kropp och ett huvud som inte är mitt vanliga jag, det är jävligt obehagligt och då
ja, det låter blir jag ledsen. Det är ju mardrömslikt faktiskt. Men hur hanterar du det? Går du liksom i terapi eller?
Nej, alltså jag har gått så himla mycket i terapi. Så att jag vet, typ, jag kan ha det samtalet i huvudet med mig själv.
Det är ju fantastiskt ändå.
Ja, som skulle vara om jag hamnar hos älskade Carola som jag i och för sig typ vill. Jag mejlade henne och sa hur det var, men ville mer ha. Jag vill ha kontakt med en bättre psykiatriker för jag vill gå igenom mina liksom recept och sånt här, mediciner. Mm. Jag undrar liksom, det är så många saker jag tar, jag tycker det är obehagligt. Men, nej men det här kommer nästan bara på kvällen och kanske jag säger det till Alex och då vill han lösa det. Fast sen kommer han på att just det, jag ska mest förstå henne och peppa henne bara.
Mm.
Och sen har jag tur somnar jag och så dagen efter så får det där mörkret blir som en så här fuck off. Alltså då blir jag en andra
styrka, alltså att du kan ta avstånd mot mörkret för att liksom känna alltså ta dig framåt.
Ja, så att för mig så finns det någonting konstruktivt i mörkret om det bara får vara en liten stund, för då blir det så här en sporre typ på något sätt.
Mm.
Men om man inte kommer ur mörkret, då ska man definitivt ta hjälp.
Ja, verkligen. Det har ju du gjort förut som sagt.
Ja, så mycket. Så att jag är noll rädd för det. Det är mer att jag vet ju vad hon kommer säga just i det här läget. Så här, prata om hur rimligt är det att det du känner nu är. Eller jag tänker när jag hör dig så att det är inte konstigt att du känner så här om man ser det utifrån. Så vidare. Och flera olika livskriser samtidigt. Så att det är ju härligt att efter många år av övning ha verktygen.
Ja, precis. Det är som att du bara så här, både fysiskt och psykiskt har byggt upp dig för att klara den här hopplösa stunden så bra som möjligt.
Ja, tack. Det var fint sagt.
Men du.
Men nu Kattis.
Ja. Oh,
förlåt, kör du.
Både, alltså vi har så mycket att prata om känner jag. När det har gått 2 veckor emellan våra samtal. Då är det som att liksom det bara har lagts på hög.
Ja. Men jag vill veta. Vart du befinner dig nu när du har sålt, du har köpt, du ska flytta in och du vet nu att liksom ekvationen gick ihop. Så nu kan du liksom börja preppa för ert nya hem.
Ja, precis. Vi kommer ha tillträde den 3 juni. Och så kommer vi ha dubbla boenden fram till augusti.
Och, oj, vad lyxigt.
Ja, det här ska ju då alla som funderar på att köpa och så nu med våran bank Swedbank, då får man gratis överbryggnadslån eller så här räntefria överbryggnadslån och den första månaden gratis bolån. Så därför blir det inte så, för först när vi liksom räknar på det, vi bara, gud, det blir jättemånga tusen att ha dubbla boenden. Men då blir det inte så farligt. Och det känns ju, särskilt med tanke på att vi då har så nära emellan, så är det så lyxigt.
Och det är ingen luring i det här nu som vi dumma 80-talister går på. Och så kommer det komma något i efterhand som bara, trodde du på det där?
Jag tror inte det. Jag litar på Henrik, våran nya bankman. Vi blev runtbollade.
Håll hårt till honom.
Vi blev runtbollade. Vi har ju förlorat ju våran personliga bankman för att han slutade. Och sen så har vi bara blivit runtbollade mellan alla olika så här, specialist på si och så. Men nu har vi då Henrik som jag bara, Henrik, kan du vara vår personliga bankman? Och han sa ja, så nu har vi egentligen en människa som har liksom ett förnamn och ett efternamn som man kan nå.
Alltså försök få tag liksom i hans direktnummer om ni inte redan har det. Och så sparar ni det.
Ja,
för det
precis.
Är en sån här viktig kontakt. i tider av AI liksom skapande och chattrobotar och där det finns något tredje väsen online som man inte direkt vet är det här en människa eller data bara, så är de här direktnumren till människor som man vet är riktiga människor supervärdefulla.
Verkligen.
Så, spara det. Det är samma med den här läkaren, Ted. Ja,
det är ju typ som att man också hade velat ta tillbaka den gamla telefonboken och ha det så här på pränt.
Ja, ja, för telefonen kan ju bara försvinna. Ni måste skriva det på en lapp typ på kylskåpet. Bank-Henrik.
Bank-Henrik, läkar-Ted. Ja, verkligen. Jo, men då får vi tillträde 3 juni och vi har ju redan fått liksom extra nyckeln så vi kan gå dit och kolla under tiden.
Men det är ju så fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt att köpa ett hus av vänner.
Ja, men och de bor i utlandet någonstans.
Ja, men de bor i utlandet och de kommer liksom flytta hem till sitt nya hus som de har köpt.
Ja, men vad härligt.
Mm. Så då är första steget, jag vill ju nu då hitta samarbeten med typ allt och alla i den här renoveringen. Mm. Så jag ska ha möte med färgbolaget Ton i Ton som har börjat med aurofärgerna som jag ju älskar, som jag ändå hade tänkt använda nästa vecka. Och jag och Magda ska titta på färgsättning. Det är ju kul. Fortfarande, ja, jättekul. Det är ju fortfarande liksom O'Keefe, Georgia O'Keefe ska man ju säga.
Ja, just det.
Så roligt att jag alltid ska komplicera till saker och typ inte säga som det borde låta utan hitta på en egen uttal, ett eget sätt att uttala saker. Georgia O'Keefe.
Det är lurigt.
Ja.
Hennes efternamn.
Det är
kan vi, när vi är inne på det här spåret, bara reda ut en sak. Säger man Fabrice eller fabrik?
Fabrik säger man.
Bra, tack. Det här är en stor sak för mig. Fabrik.
Ja, fabrik.
Fortsätt.
Jag kände, nu litar inte jag på mina egna uttal, men jag känner mig ganska övertygad om det. Georgia O'Keefes hus i Abiquiu, inte Abiquiu, ja, som jag har försökt säga det på någon slags urinvånare amerikanska. Jo, så då tittar vi på lite så här jordiga färger.
Mm.
Det vill säga inte vita väggar. Och det känner jag, det känns som ett stort steg, jag vet inte. Vi har ju färg på väggarna i sovrummet och tapet i Hilmas rum. Och vi har haft mörkgrå väggar och gröna väggar i andra lägenheter och sådär. Men att ha det, att liksom inte ha den vita basen, det känns ändå som ett stort steg.
Ja, det tycker jag känns läskigt.
Ja. Sen har jag kontakt med en murare, Allison, på Instagram. För att jag har nämnt henne tidigare. Hon heter Lovhalka på Instagram. Och är murare. Och vi har pratat om den här konstnären, franska konstnären, som gjorde väldigt spektakulära öppna spisar. Väldigt så här
just det,
organiska.
Det här tipsade ju
Valentin Schlegel. Jag har nämnt henne förut. Typ
jag fick ju det tipset typ ibland.
Ja, har du kollat upp henne då?
Ja, Alex, jag vet inte. Jag tänkte, det här, nu kommer jag komma med ett köttstycke som han kommer bli glad över. Men jag upplevde inte att han blev så glad.
Nej, han förstod inte.
Men han vill göra något eget typ.
Okej, okay. Men han är men jag designer fattar. Så att, kanske. Nej, men så, för jag har liksom blivit sugen på att så här, mura in allt på ett galet sätt. Nummer ett, det är ju då ett IKEA-kök insatt. Toppen, förutom att jag inte vill ha de här dörrarna som är väldigt liksom retro-inspirerade. För jag tänker liksom, hade man velat ha 50-talsstuket, då hade man haft kvar originalköket. Men jag vill ju samtidigt inte liksom riva ut för mycket och göra en hållbar renovering. Så då har jag funderat på om man på något sätt kan klä in de här stommarna i lera eller någon slags mikrocement. Som ju bara, ordet cement känns ju miljövidrigt, men jag ska läsa på om detta.
Det här känns så konstigt.
Va?
Är det bara av estetiskt skäl eller är det funktion här nu? Är det att det ska vara tåligare? Du måste få in något sånt så då blir det godtagbart liksom.
Ja, mikrocement är ju för att det ska vara hållbarare än till exempel bara kalk, har jag förstått det som.
Okej.
Okay. Mm. Om man murar in med bara kalk så kan det bli liksom lite otåligt. Eller otåligt.
Det är bara... Åh, kom igen nu, kom igen!
Så därför så behöver man ha något som tål vatten och så. För att det som är då med det här köket som, det här är också sånt som man, när man köper ett nytt hus så upptäcker man saker i efterhand, saker man inte ser på visning. Det finns då en bänkskiva, någon slags Perstorps imitation tror jag, och den är ju så här helt uppluckrad. Så när man köper billiga produkter så håller inte de. Och då kände ju jag, gud vad skönt, för då kan jag slänga ut den med gott samvete. Men det är ju ändå obehagligt att produkter som inte håller för den funktion de är liksom gjorda för finns överhuvudtaget.
Surprise!
Ja, men jag blir så här, jag blir så matt.
Jag vet. Jo, men det är såna här saker när jag pratade förut i avsnittet om det med att det blir mörkt för mig. Ja. Det är som alla de här trådarna blir liksom människan är dum. Vi skapar massa skit. Ja. Men
det är jag också ser lite framför.
Ja, jag vet. Men jag ser framför mig ett utekök inne hos dig.
Ja, då blir det ju som ett så medelhavskök. Som är inklätt, inmurat. Fast då med en IKEA-stomme, om det går.
Wow.
Jag måste ju liksom bjuda över Allison för att se om det här funkar. Och sen vill jag ju liksom också slänga in lite rostfritt där i för att ge det en modern touch. Det här blir spännande.
Ja, det känns så spännande. Åh, vad jag hoppas att det här funkar och att vi kommer få se sen en Kattis kök... liksom spaning, trend som bara svirlar ut i Sverige här framöver.
Jag hoppas.
Om det är funktionellt vill jag bara säga.
Om det är funktionellt, precis. Alltså det här är ju ett litet kök. Du vet ju hur litet vårt kök är. Det här är ju inte större direkt. Men det sitter ihop med matrummet. Och funktion och ytor. Ja, vi får göra funktionellt så gott vi kan helt enkelt med de ytorna som finns. Men det viktigaste är ju att det inte går sönder. Så känner jag.
Mm. Ja, men jag tycker det här låter jättebra. För det låter spännande. För det man måste ha med sig när man... Eller jag tycker i alla fall.
Mm.
Inför en renovering. Förutom det här liksom omoderna att dra ut allt för att det ska vara ens stil. Så
ja, precis.
Handlar det ju också om att inte... liksom att se värden av den arkitektur eller design som finns i då, till exempel ert brittiska lilla 50-talsradhus nu.
Ja.
Och då kan man ju tänka att det här murade utekökstämningen är något helt annat. Men då är det ju att det är inte original i ditt kök ändå.
Precis, och det som är med de här husen... Och om jag, det här kanske jag har berättat förut, men jag berättar det gärna igen. Ulf, våran granne som är liksom experten på områdets historia, har berättat att de två manliga arkitekterna hade en kvinnlig assistent. Och hon var ansvarig för de öppna spisarna och trapporna. Och det är i alla de här husen trapporna och de öppna spisarna när de finns som är liksom spektakulära, som gör att... arkitekturen känns väldigt speciell och liksom faktiskt exklusiv i den här väldigt lilla kontexten.
Mm.
Det känns så härligt att det var den kvinnan som kom in med det. Mm. Och så är det även i det här huset som vi flyttar till. Det är en väldigt vacker öppen spis och en väldigt vacker trappa.
Nej, men då kan du ju också spela på det med spisen, att det återkommer i köket.
Exakt, det är det jag tänker. Det är ju de här liksom mjukade hörnen. Det är ännu tydligare i vårt hus nu. Vi har ju också en väldigt rund öppen spis. Den är liksom lite kantigare på det nya stället. Men jag tror att just där lirar det. För det blir liksom lite putsad väggarna har lite putsad känsla, de är inte så här helt släta. Och öppna spisen har ändå den här liksom murade, putsade ytan.
Vet du vad jag blev sugen på? Att ni kanske skulle testa någonstans. Mm. Kommer du ihåg sån här väv på 80-90-talet som man målade? Alltså, det är som en väv. Vit alltså, väv vävtapet. Som är lite... Nej, inte sån fisk... Alltså, vad heter det? Vass...
Nej.
Alltså, utan alltså, en väv som man tejpar upp på väggen och så målar man... Alltså, man limmar upp på väggen och så målade man ovanpå. Så var det små vita, små fyrkanter. Rutor.
Ja.
Den ja, texturen skulle man kunna ha i någon så här passage eller något, tänker jag, hos er. Och där skulle det kunna vara någon typ av vit som också stämmer med den här spisen. Och...
Precis.
Jag bara tänker på olika typer av material,
ja,
helt enkelt.
Ja, exakt.
Att inte bara tänka färg som skillnader.
Verkligen. Jag har ju tänkt att det ska vara väldigt mycket liksom som en canvas... Där det ska ställas in, alltså så här, jag vill downsiza inte bara i liksom yta och lån utan också i antal prylar.
Mm.
Och att varje, ja, vi har ju då 200 kvadratmeter missionshus. Mm. Bilen är full är inför att vi ska åka dit idag. Men jag vill att känslan ska vara så här, man går in i ett rum och varje sak är som en skulptur. Som står lite så här... random, utplacerad, men på ett fin helhetssätt.
Inte ängsligt bara?
Nej, inte ängsligt, utan jättesäkert.
Soft.
Alltså att allt är så här...
Ja, jättebra.
Jag ska till exempel få låna en fantastisk kopparstol av Olivia Åhman, en arkitekt och inredningsdesigner.
Ja.
Nej, hon är inredningsarkitekt. Cool. Och designer, förlåt.
Ja, det är viktigt med ordningen.
Ja, men alltså, hon är inte arkitekt utan liksom...
Nej. Hon,
du vet, titlar hit och dit. Det är viktigt.
Hon har inte Sara med Sara såna där, utan hon kommer från inredningsarkitekturen.
Exakt. Det är en otrolig stol som liksom också är en skulptur. Det är den vibben jag är ute efter. Och sen, sen måste det ju in då lite av de här spetsarna och textilierna som vi har pratat om förut.
På toa kanske?
På toa. Och apropå det måste jag bara säga att vi har fått jättemycket faktiskt DMs om att man inte behöver ha ett plastdraperi bakom typ linnedraperiet.
Jaha. Ja, nej, men
så jag ska testa
då.
Det. Ja.
Ja, you go.
Jag testar.
Men man hör ju på din röst att du är glad och inspirerad. Alltså efter faktiskt flera år av att du har varit off på Insta med ett rum till kontot lite grann och varit liksom, så känns det som att vi får vara med om Kattis när hon flyttar. Att det kanske är din största motivator.
Kanske. Måste ju fortfarande komma tillbaka och göra comeback på Instagram. Men,
jo, men det happening. Kanske kommer av sig självt.
Ja, det kanske kommer av sig självt, precis.
För att det är kul på riktigt när ni håller på att planera nya bostaden där.
Ja, nej men det känns faktiskt jätteroligt.
Ja, spännande.
Men hemma hos dig händer det ju jättemycket också. Både inne och ute har jag sett.
Ja, det gör ju det. Även fast jag då...
Fast du är liksom är sängliggande. Det är helt otroligt.
Ja, alltså... precis, jag hade initierat lite grejer liksom innan hoppsan hejsan jag flög av. Och bland annat då så flyttade jag ju hem mitt egna rum från Villa Skärtofta och vår gård där i samband med Formex ju.
Mm.
Och sen har jag försökt ner i bibblan som har varit vår liksom våra killeshäl på något sätt att både skapa den här mysiga allrumskänslan, men också hur får jag till... För det är ju där jag vill sitta och skriva.
Ja.
Och då så var jag nere hos Ludvig Svensson i Kina. Och i deras showroom så har de... Det är liksom som cirklar i taket som olika textilier hänger på, så det blir som små kokonger. Det är ju väldigt vackert sätt att visa textilier på. Men jag såg verkligen också så här, jag vill sitta i en kokong. Och så att jag har ju liksom äntligen nu fått den här, min kokong monterad nere runt, det är som en halvmåne, ja, runt liksom bakifrån. För skrivbordet står framför ett fönster. Nu är det inte den typen av utsikt jag har liksom. Det här är kanske inte slutgiltiga mitt rum, ett eget rum, men det börjar närma sig. Jag vill ju kunna se på typ skog eller hav eller horisont. Jag skulle behöva vara längre.
Ja, jag fattar.
Just nu tittar jag på ett räcke, men det är ändå ett fönster.
Det är ändå ett fönster, för det går ju inte att dela av i sovrummet. Där vill du ju se från sängen ut. Jag bara tänker så här, vart har ni den utsikten hemma?
Ja, det är bara här där jag sitter och spelar in i sängen. Men bakom mig då, om vi tänker att jag sitter vid det här tyska glasskrivbordet med min nya dator dessutom, för att jag gav mig det i present också precis innan jag ramlade av hästen, för att min för detta dator, det allt bara stod och tuggade och tuggade och tuggade. Jag var på service flera gånger. Det var så här, djup. Jag kan till och med teamsmöten med kameran, den funkar. Det är inte så här zigzag. Men då är den här textilen är liksom som en halv måne bakom mig och stolen. Och det här är så här professionellt uppsytt och superbra textil som är liksom ljudabsorberande, och det låter så jävla osexigt. Vad jag vill säga är så här, det går att göra en kokong som du känner dig omsluten av och kan fokusera i. Och det skiljer mellan olika tyger. Alltså hade jag bara gått och köpt ett bomullstyg hade den här funktionen inte funnits. Jag vet det.
Det är otroligt. Det är också otroligt,
det är så underbart
att kunna dela av rum på det där sättet.
Ja, och sen är det ju så att man kan dra bort hela texten, alltså båda draperierna. Precis,
och då är det som ett helt öppet rum igen.
Ja, och där kan man ju också, om man gillar tassels, ta ett litet band runt ena draperiet kanske.
Ja, det kan man vilja.
Så att jag igår, det här är ju katten kring het gröt. Det finns ingenting mer symboliskt i Elin och hennes skrivbord. Alltså, och katten kring het gröt. Alltså det är sån jävla psykisk störning för mig att gå och sätta mig där. Va?
Nej, men alltså, du kan liksom inte jobba vid skrivbord utan du...
Nej, men det är flera saker i det här. Igår, nu backar vi tillbaks till den här psykdagen jag hade på kvällen. Då sa Alex, nu får du bara gå och sätta dig och skriva imorgon, Bitti. Och jag bara, sluta, det äcklar mig. Ja, sen somnade jag. Sen så på morgonen, jag bara, jag måste städa om jag ska kunna sitta där. Ja. Men då vet jag ju att jag kommer aldrig ha städat klart i mitt liv förrän jag får frid att sätta mig och skriva till exempel vid den där dataskärmen.
Nej, det är inte städningen det handlar om.
Nej, så då sa jag att, ja, Elin, då får du städa i 45 minuter. Och så satte jag ett larm, för klockan 8.30 så ska du sitta där nere. Och då, det räcker om du sitter 15 minuter. Så till slut så satt jag där och höll på, du vet, jag skrattade åt mig själv, för det såg ut som en filmscen typ, om någon hade haft en kamera över min axel, hur jag så här ställer koppar i rad, flyttar på öronpropparna, ifall jag är störd så ska öronproppar, snus och kaffe på vänstersidan, hämtar ett koppunderlägg till kaffekoppen och sen typ sitter tangentbordet helt rakt och så bara, okej. Och sen är det ingen grej. Sen vad jag nu jobbar med eller gör eller skriver, ingen fara. Men det här motståndet, det är så jobbigt. Och det är säkert ADHD-grej.
Gud, så hade jag verkligen hela min uppväxt med allting. Men det har jag kommit ifrån.
Jo, men och min strategi, alltså jag gör ju allt det en annan person kanske gör vid sitt skrivbord då. Det gör ju jag jättemycket från sängen. Ja. Eller från andra miljöer. Men det är som att jag då tar bort prestationen. Jag bara gör.
Mm.
Men när jag ska sitta vid skrivbordet och skapa...
Är det specifikt liksom romanen eller är det vilken arbetsuppgift som helst?
Ja, det är väldigt mycket romanen och det är väldigt mycket att den här datorn ska jag skriva klart romanen på.
Mm, för det kan jag känna igen mer. Alltså, jag skulle nog göra typ så här klart 3 tidningar hellre än att sätta mig med min roman.
Och du vet, det är ju så perfekt läge nu när jag är skadad. Du vet, alltså det kommer så många. Tänk så här, det kanske är nu du får chans att skriva klart den. Alla goda, liksom sagt med liksom goda intentioner har ju till slut blivit att jag ska liksom, jag ska försöka få Nobelpris i någonting.
Det är bara jag har sagt detta till dig.
Ja, du är inte ensam. Så, men...
Äntligen Elin, nu får du chansen att skriva klart trilogin.
Ja.
Som men, ju också sen ska till Hollywood.
Usch. Ja, det
eller
skar.
Netflix i alla fall.
Men, nettan. Men nettan. Det härliga är att jag har en stol nu som är låg, som är från Italien, som jag har dyna på. Sen har jag en sån specialdyna för att jag har ju då ont i svanskotan.
Ja.
Och jag kan sitta med benen i kors. Det kunde jag inte på förra stället. Så att jag kände igår när jag satt där i kokongen att här trivs jag. Och det blir bra ljus i den här krämfärgade när jag har teamsmöten. Jag såg liksom typ snygg ut.
Det är ju för sig alltid positivt. Det är ju, man blir ju inte på gott humör när man liksom ser grå och rufsig ut.
Nej, och det kan jag fan med unna mig. För jag har varit så här... självkritisk de här liksom, månaderna av att ha brutit ryggen. Alltså att min själ håller på att dö och att det syns i ögonen och att jag är så ful och sånt där. Så det var härligt att sitta där i kokongen och bara, hello you!
Ja, det är ju faktiskt det Teams är mest till för, att se sig, titta på sig själv.
Ja, usch. Nej, men så att den har liksom kommit på plats, det var roligt. Sen igår... fick jag också så här, nej, nu. För vi har liksom konsthögar, alltså tavlor som står i högar i olika rum. Vilket är fint och känns liksom eklektiskt och sånt här kanske. Men jag tycker det är lite jobbigt för att det är så många olika högar. Det här ingår i mitt sorterande och städande. Så igår började jag bara spika upp tavlor och fick till hela lilla gulhallen. Nu har vi liksom som en... Italienhörna där med både Siri Carlén har ju målat av ett foto från balkongen från lägenheten i Bordighera som vi hade. Och sen har vi en liten blyerskiss från Bordighera som också sitter där. Och sen har jag köpt en så här i Italien, det var konst som kom därifrån som för mig är... Det är någon, det ser ut som en oljemålning fast det är en plansch fast den har en jäkligt avancerad ram så den är godtagbar med liksom en antik typ kvinna med så här ljus hy som ligger och är härlig. Så det där, det var kul. Jag kände lusten i mig och det var en överkomlig yta.
Det låter perfekt. Och apropå att spika upp tavlor, har vi tipsat om det du tipsade mig om, mattspik?
Ja, nej, men det kan vi ta upp igen, men det är då mattspik.
Ja.
Den har ett bra huvud.
Jättebra huvud. Stort huvud och inte för lång vad man är i kropp.
Precis, det är perfekt. Man orkar ju inte hålla på och spika in en sådär lång, smal jävel.
Nej,
till slut slår man ju den sned.
Precis, om det är dessutom typ fel material, inte stål, så blir den sned till slut.
Vet du, jag gjorde det igår. Då spikade jag in huvudet så att det blev en krok istället av spiken som tavlan hängde på.
Det brukar gå att lösa sig ändå, men...
Ja, verkligen. Jag spikade också in skruvar.
Vill du veta en cool grej? Ja, igår var jag på en... spika in skruvar. Igår var jag hos Mace Interior. Det är ett inredningsföretag som började med liksom halvmöbler. Det är faktiskt ett bra tips
För hallmöbler är svåra att hitta. Hatthyllor och skohyllor. Då kan man kolla in dem.
Mm.
Men de har en hylla som heter Pythagoras. Som är liksom som ett system. Alltså man kan sätta ihop den till ett system. Men man kan också ha den som en enskild hylla. Och sen så är det som ett trekantigt fäste. Så har de väldigt många återförsäljare i Japan. Och i Japan så har de ju liksom papperstunna väggar typ. Så där nålar de upp saker på väggarna. Det här låter helt sjukt. Men då har Gustav som har liksom designat den här hyllan tagit fram ett system där man genom att korsa nålar kan fästa en hylla med två små nålar som sitter i en liten grej. Alltså det här är fortfarande på prototypstadiet. Men om det funkar så funkar det också jättebra på gipsväggar. Och det blir liksom inga hål. Det är två små knappnålstryck liksom.
Det är ju asbra.
Ja, jag hoppas att det kommer funka.
Ja, det var två grejer jag har tänkt på. Och nu märker jag att jag kan liksom binda ihop dem lite grann. Men dels så sa du när vi pratade om huset och renovering lite grann och sådär. Att du gärna vill göra en massa samarbeten. Jag tror, i alla fall jag är nyfiken. Hur gör du? Du är ju ändå motvilligt eller inte. Eller vad du lägger för värdering i den typ av influencer. Därför att du har den positionen yrkesmässigt och du har massa följare på Instagram. Hur gör du när du hör av dig om ett samarbete? Vad liksom i grova drag? Kan du berätta om det lite?
Jag hade tur med Tony Tom, för det var så här, jag hade tänkt höra av mig till dem. Och nu peppa peppa, får vi hoppas att det här blir något bra då. Jag hade tänkt höra av mig till dem just för att jag visste att de hade tagit in aurofärgerna. Men de han hörde av sig till mig först. Bara, hej, vi har hört att du ska flytta. Ska vi ses?
Typ. Oh, vad härligt.
Det var väldigt härligt. Men igår hörde jag av mig till ett mikrocementföretag. Och då skrev jag typ, hej, jag heter Katarina Mattsson och gör det här och det här och det här. Jag är jättenyfiken på era produkter. Gör ni någonsin några samarbeten? Jag skulle gärna prata med er, typ så.
Ja. Har du sen gjort det någon gång och liksom...
Jag har gjort så med byggfabriken på och Roslagshuset.
Ja.
Det gick bra, eller jag gick bra och bra. Jag fick färg. Det är ju liksom inte igen, alltså är man influencer då ska man ju liksom få betalt också för själva
arbetet.
Bilden, arbetet, precis. Men Roslagshuset är inte så stort konto så att jag kände att det var okej ändå. Ja. Men det är ungefär det. Jag har ingen annan erfarenhet. Så att om någon hör det här och vill samarbeta, DM mig.
Ja, ditt rop på hjälp. Nej, men jag tycker det där är intressant. Jag märker ju ändå... För jag tänker, min andra spaning så här är att det verkar vara massa PR-event som pågår just nu. Och jag har fått massa... Jag har fått många inbjudningar till andra PR-byråers event eller andra varumärkens event.
För att du också är influencer nu? Och inte bara kommunikatör? Eller kommunikationsstrateg?
För att jag är oklart. Men hur som helst så... Ett så är jag ju världens tråkigaste att bjuda in för att jag avskyr ju event. Mm. Och två, just nu så är det verkligen dålig timing för att jag inte kan boka in någonting och tycker det är underbart att ha en giltig ursäkt.
Precis.
Att så här, jag har brutit ryggen.
Mm.
Men det pågår massa saker och den ena jag jag skulle vilja höra, för du är iväg på saker, så det, om vi kan prata lite om det strax.
Ja, för jag har ju lite spaningar.
Ja, men det är så härligt, det vill jag höra om.
Mm, mm.
Men jag bara märker det med våran podd, så här, att vi har en trogen skara, alltså följarskara.
Mm.
Jag ser andra konton på Instagram som har många eller färre följare. Jag får inte ihop riktigt liksom den ekonomiska affärsmodellen för saker och ting. Och jag tror att det måste vara att man har flera ben. Alltså det ena gynnar det andra. Så här, du har en podd till exempel som inte bär sig riktigt. Men så säljer du en bok som bär sig. Eller så börjar du föreläsa. Eller jag tänker på... Cecilia Blankes är ju en vän till mig och Ebba och Johanna.
Och Johanna Svanberg, ja.
De har ju en podd som jag inte har hunnit lyssna på.
Det heter Sällskapet.
Ja, det låter bekant. Men de, jag vet ju, de är ju så här rappa, roliga, smarta och har stora konton alla tre och kan bjuda in typ vilka gäster de vill. Det borde ju vara en smart affärsmodell för reklamsamarbeten.
Mm.
Men det är liksom inte, det är inte klockrent. Alltså Bianca Ingrosso är ju en liksom en på miljonen. Men jag tycker det är liksom intressant och bara så här, hur tänker du kring influencer marketing? Har du tänkt något kring det? Tror du att det är en fluga? Tror du att det försvinner bort? Tror du att det kommer utvecklas vidare?
Jag tror att det kommer att utvecklas vidare. Men jag tycker att det verkar spreta åt lite olika håll. Dels är det liksom så här micro-influencers. Små konton med väldigt trogna följarskaror som gör samarbeten. Mm. Men jag har väldigt svårt att se att det kan röra sig om så mycket pengar. Mm. Alltså då är det ju varumärken som sprider sina ägg i väldigt många korgar liksom. Sen så, jag tycker ändå att det verkar som att man flyttar in influenserna mer i sina bolag. Mm. Alltså, gör du ett samarbete, då kanske det handlar om mycket mer om att influensen gör en kollektion. Alltså att, och det här tror jag har att göra med, alltså man är inte bara en reklamtavla. Nej. Förstår du vad jag menar?
Marie Olsson Nylander-kollektion för Ellos mattor typ.
Precis, eller liksom Lindex och Kappahl, de gör ju massa kollektioner hela tiden med olika profiler.
Borås-tapeter tror jag med Johanna Bradford.
Ja,
jo, jag menar att man vill ha en stil som hon står för, en känsla. Det är inte att hon måste vara formgivaren, men man så här, tycker om hur det är hos henne.
Precis, och sen så tror jag också så här att alla influencers tycker ju om att bli någonting mer än bara en plansch.
Ja.
Det här är en gissning. Så känner ju jag. Mm. Jag vill ju inte vara, alltså så här, jag är en yrkesperson. Jag är inte ett varumärke. Men det kanske bara har att göra med att jag inte har, alltså det är ju många som vill bli influencers bara, tänker jag. Idag, jag ville bli journalist. Då... Nej men det var ju så ashett. Det var ju ashett då.
Det är så klart. Ja.
Det är inte så hett längre.
Jag är avundsjuk. Jo då.
Nej, det är ju det kanske inte är ett framtidsyrke, fast det borde ju vara det för vår demokratis skull etc etc. Men jag hade mer liksom en PR-spaning. Det här med jag tycker influencer marketing svårt, jag vet inte vad alltså dels så känns det som att det är svårt att styra räckvidd etc, algoritmerna blir mindre och mindre förutsägbara, så jag vet inte heller hur man som varumärke ska förhålla sig till sociala medier, för att det man vill är ju att skapa liksom en community, är ju det snackas om liksom. Man ska ha sin egen community som bygger på liksom lojalitet direkt, och det är väldigt svårt för ett varumärke, att särskilt ett gammalt liksom företag som bara är ett företag, att bygga det.
Mm.
Så då behöver man väl ta in de här människorna.
Nej, jag tänker också så här, jag följer Alice Bah Kuhnke på Instagram. Jag tycker hon är väldigt skicklig kommunikativ. Alltså, bra kommunikatör. Jag tänker på Taylor Swift och så här, amerikanska presidentvalet, en annan typ av influencer marketing som också är, alltså att man är politiker eller artist. Jag bara grubblar lite på vad det där liksom, vad det kan leda till och varför inte. Jag hoppas att det ska bli enklare för till exempel politiker att, eller människor att bli politiker även om man har, inom situationstecken, lik i garderoben. Även om du har ett Toblerone-kvitto fel. Så här att man kan komma över den här idén om att politiker ska vara något annat än människor. Alltså, man vill ju å ena sidan känna att överhuvudet är omänsklig för att det känns mer säkert då än någon med känslor. Samtidigt som att jag är så orolig att vi tappar massa vettiga politiker och människor för att nålsögat är så himla smalt.
Ja,
det här är bara det något som jag ligger och grubblar på.
Ja, men, ja, det här är det här från mörkret. Tankar från mörkret. Ja. Nej, men liksom... Jag tänker ju också där att det är så omöjligt att relatera till, eller känna att politikerna relaterar till en själv och ett normalt liv när de blir robotar. Alltså,
ja.
Det blir, avståndet blir för stort. Men apropå då varumärken och PR, så
ja,
har jag en liten spaning som gäller liksom PR-byråerna. De har ju agerat mellanhand mellan företag och traditionellt sett media, men sen också influencers och liksom produktplacerar på, alltså försöker produktplacera i alla fall. Jag skulle aldrig sälja mig och min tidning. Eller liksom som journalist så har man ju liksom hela tiden etiska regler etc. som man förhåller sig till. Det gör man kanske inte då som influencer eller privatperson.
Sen då har ju, om jag får be, sen har ju ni ändå era annonsörer. Det är väl ändå, jag vet inte, men jag tänker att det är, jag litar inte på någon tidning längre. Alltså, när det gäller annonsfinansierade.
Jag tycker att man ska lita på Dagens Nyheter, absolut. Eller Svenska Dagbladet. Jo. Och jag tycker att man ganska mycket ändå i svensk, även i svensk magasinsmedia, kan, jag tycker att den har ganska hög trovärdighet. Därför att om man tittar på Europa, då är det ju så här, vi annonserar, därför vill vi ha ett reportage på 5 sidor. Så det skulle liksom inte hända i Sverige. Men så säger ju varumärken i typ Danmark.
Gucci.
Ja, eller Gucci, precis. Att det ska vara så här, Gucci säger så här, nej men ni får bara låna kläder till det här modereportaget om ni gör en hel look.
Ja, de bara gärna.
Kul! Ja, men så är det ju. Så är det ju liksom i Vogue gör väl, och liksom andra stora tidningar gör ju så inför varje säsong.
Ja, men vad är din spaning nu då? Förlåt för jag avbröt dig.
Min spaning är att varumärkena blir personligare. Jag var på House of Bolon, som är liksom ett nytt märke som Bolon-företaget med Annika Eklund och hennes syster i spetsen.
Marie,
precis. De har ett mattföretag som har drivits i generationer och gör mattor till liksom stora hotell och butiker och sådär internationellt. Kontor etc.
Förlåt att jag avbryter, men det är bara väldigt kul. Det började ju alltså med att de gjorde mattor till husvagnar.
Ja, det var
en helt underbar och nu är det liksom
bild som kom fram på Instagram med den här plastmattan utanför husvagnen.
Ja, och sen så har det blivit denna liksom high-end design skatt.
Precis, och den tillverkas fortfarande i Sverige och de har kontor och här etc. Jag tror att den tillverkas i Sverige fortfarande. Det är inte liksom riktat mot consumer, så att jag har inte varit i fabriken och sådär. Men då har Annika Eklund en dotter som heter Linn Eklund, som också då är influencer. Hon har startat House of Bolon, som är dels gör då mattor till privatperson, men också har lanserat en möbelkollektion. Och när den lanserades så skedde det hemma hos Annika Eklund i hennes otroliga våning på Östermalm. Och det var ju som att gå in i ett museum typ. För att hon är så här konstsamlare och designsamlare. Typ alla så här, alla contemporary design objects från Sverige som jag har suktat efter fanns där. Men det blir ju så otroligt intimt att få komma hem till någon. Jag vet, du vet ju det här, för du är ju PR-proff, så du har ju gjort det här för flera år sedan hemma hos dig i Saltis. Så att det är bara liksom alla andra som nu har fattat grejen. Sen var jag med Ebba von Sydow och 2 busslaster till människor uppe i Insjön.
Vi var i Dalarna.
Vi var i Dalarna. Insjöns väveri. Och det är alltså en fabrik som hon och hennes man har köpt och gjort en kulturgärning. Johan och Ebba.
Ja.
Johan Kleberg och Ebba von Sydow. Det var alltså ett gammalt väveri som inte bar sig längre. De ägarna ville sälja. De andra spekulanterna var typ så här, om man skulle ta bort alla vävstolarna, hur många rum skulle man få in här då? om man skulle liksom handikappanpassa dem. Inte för att vi ska göra det här till ett ålderdomshem, men utifall att. Det var liksom den vibben. Så de har då renoverat upp alla de här gamla maskinerna från 30-talet. Och har nu 12 igång. Jag tror att det var 2 stycken som var igång när de köpte det. Och gör samarbeten med Beata Höjman. Och, ja,
det är fantastiskt. De har ju
kul.
Det är en hantverkstradition och kunskap som kommer försvinna annars, hur man väver de här textilierna. Och det är få i den skalan, alltså de är inte stora, men som ändå klarar sig. Så att
det är ju helt otroligt. Jag tror att de sa att det var 6 eller 7 stycken väverier som finns kvar i Sverige. Och då är då Insjön specialister på bomullsvarp med lininslag. De som jobbar i fabriken, det är så otroligt, det är, man, när man är där så fattar man liksom hantverket i de här produkterna, och så blir man så här, hur kan det vara så billigt, istället för att man liksom går i en butik och känner så här, vad dyrt det var. För varje liten tråd sätts med för hand, och det är liksom är jättestora tunga maskiner som drivs av hålkort, typ den första sortens dator, vilket också bara är så himla coolt. Men det var egentligen själva PR-eventet som jag spanade på. Då har liksom Ebbas mamma bakat bröd, och de har stått och packat liksom frukostpåsar i vardagsrummet hemma. Och det blev så otroligt familjärt.
Är det spaningen?
Nej, men spaningen är att man vill, det är så man bygger den här nära relationen med ett varumärke, tänker jag. Och att
det är som att PR-byråerna då försöker kopiera influencer marketing modellen på något sätt.
Ja, eller bolagen, för det här har ju då liksom inte varit inbjudet via PR-byråerna, utan via bolagen själva, utan det var liksom Annika Eklund som skickade en inbjudan, det var Ebba von Sydow som skickade en inbjudan.
Ja, men det här har jag utifrån mitt liksom yrkesperspektiv sett under flera år, och också som du nämnde så här, vi gjorde ju den här, hade internationella pressprogrammet här när huset var inrett och klart, och har gjort den typen av liksom inbjudningar på något sätt, och jag tror företagen har jättemycket att tjäna på det, därför att de är bara bolag annars, man behöver få en historia kring, alltså människor vill alltså få ju relationer med andra människor, inte med liksom bolag generellt.
Precis, om det inte är så här liksom, förr i tiden kanske man hade det, för det var liksom bruket som försörjde bygden, men bruket finns ju inte kvar längre, de har ju flyttat ut, så att man tappar liksom den nära kontakten.
Det är ju fint, alltså det är ju fint med relationer och människor som vill bjuda och öppna upp liksom. Ebbas mamma är ju också helt underbar. Vi träffade ju henne på bokmässan. Vilken gullig kvinna alltså.
Alltså så gullig kvinna. Vi träffade ju henne också när vi var på Hästra med Ebba. Ebba bjöd in till en frukost med Hästra. Just det. Då var ju också hennes mamma där. Men då det är ju också en sån grej. Alltså typ som att vi har träffat Lisa Bengtssons studio. Lisa mamma, Bengtsson. Ja. Hennes mamma. Om man involverar sin mamma, då blir det succé direkt. Alla älskar mamma.
Ja, men det är ju något med det här. För Sofia Wood har ju gjort någon typ av kokbok med sin mamma.
Ja, precis. Det är ju verkligen, det är någon slags spaning här då.
En till spaning. Den kommer as we speak. Men det är något, alltså familjeföretagaren på något sätt. Alltså,
Ja, men det här småskaliga och nära och liksom hands on. Och, ja, det jag vet ju att du också vet att det har snackats om det så himla länge, men nu blev det plötsligt på riktigt i verkligheten.
Och jag tänker att storleken till våra mammor, Eva och Birgitta, som står på första sidan i vår bok, är ganska redig. Vi vill inte att någon ska missa det. Alltså, det är också en hommage till mödrarna kanske, men det skulle vara spännande. Tänk om det blir så att vi, att det kan bli lite mer familjeföretagande framöver. Alltså att det finns en vinning i det. För det har ju annars varit en gammal grej. Att det är gamla bolag som ägs av familjen. Alltså att det inte precis är modernt.
Nej, exakt.
Det jag tänkte liksom på det med Ingrid. Alltså,
hon ska ju såklart gå sin egen väg, men jag ser att hon och jag hade kunnat jobba ihop asbra. Jag märker det när hon har hjälpt mig på sin nivå, men i projekt eller så här, att vi bara fattar varandra, att vi kan växla mellan att vara mor och dotter och liksom två som jobbar ihop.
Men gud, vilken kristallet. Häftig känsla.
Ja, och det finns ju en enorm styrka i det här och en lojalitet som jag ju är väldigt förtjust i, liksom att kunna lita på de man jobbar med. Det är sen vad det liksom har för djupare så här, grej med mig. Men man kan ju fatta att familjeföretag som företeelse har funnits och ser värdet av det i det lilla. Linn och Annika är ju också mor och dotter.
Ja, precis.
Ja, jag hoppas att det går mer åt det hållet, även då influencer marketing-biten, att det blir liksom autentiskt på något sätt för flera generationer.
Dels så handlar det såklart om att all produktion och så har flyttats ut ur landet väldigt mycket, men som har gjort att familjeföretagen urvattnas kanske. Och att familjerna kanske blir för stora, jag vet inte. Men sen har det ju såklart också handlat om att man vill kunna göra vad man själv vill. Man vill välja själv, man vill liksom inte födas in i så här ser ditt liv ut. Men det som känns fint då med till exempel House of Bologna är ju att det är någonting eget, fritt från det Annika, mamman, håller på med.
Ja, och mormor och morfar liksom.
Ja, men precis. För där har ju också Annika och Marie Eklund fått göra sin grej. Så att så länge man får utveckla så kanske det... Ja, kanske familjeföretagen är kanske i framtiden. Ja.
Jag läste faktiskt den här Kulturbarn av Åsa Bäckman.
Ja.
Och den handlar ju om då framförallt författarbarn och familjer. Vad de får spela för roll för den här författaren liksom. För att hålla honom eller henne, framförallt honom, på bra humör. Hur man lyfter vederbörande när det är deppigt och sådär. Och den är ju jättespännande utifrån alltså familjedynamik rent generellt. Men den är verkligen läsvärd. Och där handlar det ju också om att växa upp som barn till en framgångsrik författare och sen så här, kanske känna suget själv av att skriva, för att man ser att skapandet på det sättet är möjligt, men att det också kan lägga sån himla så här omöjlighetsnivå över det, för att man ska jämföra sig med en förälder. Där är det jättefint att se bolag som då Bolon som så här, men du kan utveckla din grej inom det här, för huvudbolaget går bra. Alltså,
ja, precis. Jag tänker där annat. David Lagerkrans har väl brottats jättemycket med precis samma sak. Där son till den upphöjde.
Och precis, han nämns faktiskt i den här boken.
Mm.
Och att han då, ett sätt har varit att skriva Zlatan-biografin och de här millennieserien, för det är liksom inte fin litteratur.
Nej, men precis. Det är ett slags frigörande från fin litteratur,
ja,
eller bara hitta sitt eget skapande.
Men nu ska vi runda av det här avsnittet, och då har vi ju vår nya "Det här kan du göra i helgen" element. Nej, men nu är det ju helg och vi brukar kolla så här, vad ska du göra i helgen, vad ska jag göra i helgen? Och det pratar jag gärna om. Men jag har 3 så här, tips inför den här helgen om man blir inspirerad eller sugen när man lyssnar på det här, eller bara känner så här, vad av allt ska jag göra? Så är det ena att nu tror jag det är dags att plantera ut dina växter som du har förodlat, i alla fall för oss som är i zon 3. För nu har jag kollat på SMHI-kartan och det ser ut som att det inte blir mer frost. Så det är en sån grej man kan göra. Och sen var jag inne på böcker, men mitt lästips är "Tranorna flyger söderut" av Lisa Ridsén. Det är en debuterande författare.
Inte hört talas om.
Det handlar om en man som heter Bo och han är gammal. Och hans fru, han skriver liksom, när han pratar i boken så är det att han pratar till sin fru och hon sitter på ett demensboende. Men det jag tycker så fint med den här boken är att jag känner igen mig i Bo. Alltså det är inte en gammal gubbe och någon tredje person berättar om den gamla gubben, utan det är en människa som beskrivs på ett väldigt fint sätt. Och jag tror det är allmängiltigt för fler att kunna känna igen sig. Så den är verkligen ett varmt tips. Och sen har jag också en annan sak. För att nu kommer ju den här badsäsongen snart. Och då är mitt tips att investera i en riktigt bra baddräkt.
Gud, alltså på riktigt, jag behöver göra det här.
Därför att baddräkten, jag hade baddräkten. Men den försvann på Grand Hotels spa. Jag tror den slängdes. Men de vägrar att erkänna det. Och det var en svart baddräkt från Italien. Som var så här V-ringad. Och det är väldigt snyggt tycker jag. Den var V-ringad i ryggen och den var V-ringad fram på. Nu finns det en månad här eller så man kan liksom göra research och försöka hitta någonting som sitter riktigt bra. För en sån bra baddräkt kan man verkligen ha i många, många år.
Precis. Det är som en härlig grej att ta fram liksom, som alltså med sommarkänslorna.
Man bara vet att den liksom sitter där den ska. Min kropp känns skön i den, jag kan andas i det. Och att det ska vara en baddräkt, för den där är också så fin att så här, ha ett par shorts till och en skjorta över, eller sen kan man ha bikinis och sånt och pressa om man vill och få snygga, alltså att det inte ska vara snygga ränder, alltså bleka ränder, men en redig baddräkt som man kan simma i och vara i, det kommer jag leta. Jag håller på att leta, det går inget bra, men jag kämpar på. Och hittar något så lovar jag att dela.
Ja, det måste du göra. Vi ska åka ut till landet. Det var ett tag sedan nu för att hela den här köpa hus och sälja hus kom emellan. Jack har varit där ute och hållit på med myrorna. Som förhoppningsvis är borta nu.
Okej.
Men jag har ett tips då vad man kan göra i helgen. Vi ska ha kompisar som kommer ut och sover över. Men det tycker jag att man ska göra även hemma. Det hade vi på Valborg och det är så himla mysigt att få vakna tillsammans med vänner. Gärna i olika åldrar, så här, man är kompis med föräldrarna och de har barn som är kompisar med ens egna barn.
Det gäller ju att det är kompisar som man känner sig så pass hemma med. Alltså för det där har vi gjort, men då inte hemma. Det är nytt i det här, det är ju ett jättebra tips. Men med våra kompisar Anna och Jerker, de har ett hus i Pataholm. Där vi liksom är i Småland så att man åker och hälsar på. Det är väldigt mysigt och att man har mycket tid så att man också kan umgås med flera olika personer i de olika konstellationerna.
Precis, och man hinner göra det här liksom, laga mat tillsammans, plocka bort efter frukosten. Alltså de här vardagsgrejerna, det är inte så ofta längre. Alltså jag tyckte när man var liksom tonåring eller i sina 20s, då gjorde man ju det med sina vänner hela tiden, ens liv. I alla fall var mitt liv så att man liksom umgicks väldigt tajt. Och det är fint att få tillbaka det tycker jag.
Ja, och även med respektive och sådär.
Ja, precis. Tänk att stå och diska med liksom din bästis nya kille. Det finns ju inget bättre sätt att lära känna någon.
Alltså det här, nu ska jag vara helt ärlig. Jag får också ökad hjärtfrekvens när vi pratar om det här. Jag tycker det också känns jättejobbigt. Men
ja, men det ska ju kanske inte vara nya killen egentligen. Man vill ju att det ska vara liksom, det här är så här min... En av mina äldsta vänner som jag träffar väldigt sällan. Och sen en väldigt avslappnad kompis och hennes son som mina barn avgudar. Börja så.
Det låter underbart. Man hör ju hur glad du låter. Så det här, även om motstånd finns, ska jag prova. Jag ska prova på det här. Men inte i helgen.
Inte i helgen. Nej, men det kan man spara. Men det blir som en liten minisemester i vardagen. Även om man är hemma.
Nu får jag panik för nu snöar utanför här. Jag måste lägga på något på mina växtdaljor. Jag måste runda av. Alltså det åker runt stora tefat, stora frigolitbitar utanför här nu. Hur är det möjligt?
Nej, det ska inte få hända.
Trevlig helg.
Trevlig helg. Puss och kram, hej.
Puss och kram, hej.